Pontus Thunar heter jag och kommer här från ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Så roligt att få vara här och besöka er. Tack så mycket Bengt för inbjudan. Det är en stor förmån att få komma hit. Jag har inte varit här förut, så det är en glädje att få komma och se er fina kyrka och möta er fina församling. Jag jobbar ju som sagt då med den här utbildningen ALT, som ju är en akademisk teologisk utbildning som Pingst, EFK och Svenska Alliansmissionen har tillsammans, där vi utbildar pastorer och ledare. Och vårt stora program som vi har, det är ett 4-årigt pastor- och ledarprogram. Och där finns ju ni som församling med också. Ni är ju en av våra så kallade bärarförsamlingar som finns i Göteborgsområdet. Och ALT är ju en utbildning som finns då på 6 olika platser i Sverige och bedriver den här typen av utbildning. Så att jag och Bengt, vi har träffats ett antal gånger och det finns många studenter som har varit här i församlingen och haft det som utbildningsförsamling. Och nu har vi ju Jonathan här också som precis har börjat som student. Så att vi är väldigt, väldigt glada för samarbetet helt enkelt. Vi är också glada för att vi nu finns i nya lokaler. Vi finns ju i Frihamnskyrkan, där bedriver vi nu utbildning tillsammans med Vinga folkhögskola. Så att ALT, det riktar ju sig dels till den, eller till dig som känner att du har en kallelse på ditt hjärta, att du vill jobba med Guds rike, du vill bli pastor eller församlingsledare eller jobba inom missionen eller på något sätt tjäna Gud på det sättet. Då kan man läsa 4 år tillsammans med oss och få en teologisk kandidatexamen och så tränas i pastoralt ledarskap på det sättet. Men vi har också någonting som vi kallas för onsdagskurser. För den som vill kanske pröva på och läsa en teologikurs, så kan man läsa en enskild teologikurs på onsdagar. Kan man söka till. Eller om man tycker att onsdagar, det är lite för stort steg för mig, så har vi dessutom lördagskurs som man kan gå. Då kan man läsa 4 stycken lördagar över en termin i antingen bibelvetenskap eller systematisk teologi eller något annat spännande ämne som vi har på hösten och våren man kan läsa. Sen vill jag också slå ett slag för våra terminskurser som vi har. Nu till våren så har vi något som heter Promise, som är vår missionstermin. Jag ska läsa här vad det heter. Det är programmet för mission och interkulturella studier. En termin som riktar sig till den som jobbar med integration i sin församling eller som längtar efter att få åka ut missionsfältet. Då kan man läsa en termin med oss på våren. Eller om man har ett hjärta som brinner för diakoni, då kan man läsa vår diakonala termin som går på höstarna. Så ni märker det att vi har mycket spännande saker man kan läsa i ALT. Så om du brinner för något av detta, du vill fördjupa dig i teologi, komma lite djupare eller fortbilda dig för att kunna känna Gud bättre, då är ALT ett jättebra alternativ att göra det. Eller om du känner någon som behöver gå detta, så hänvisa dem till oss i ALT. Så, då har jag dratt informationen. Det är ju den tråkiga delen tänkte jag säga. För att det som jag är mest inspirerad för, det är ju att få predika för er. Så att jag är ju jätteglad att jag inte bara får informera utan också predika. Därför det är ju det vi håller på med, eller hur? Vi håller ju på med det här. Guds ord. Det är ju därför vi också har pastorsutbildning. Så, jag skulle idag vilja prata mer om någonting som ligger på mitt hjärta. Och det är nämligen Guds rike. Och man kan ju tänka så här att nu vi lever i en tid som, ja men det skakar ganska mycket i vår värld. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men tittar man på nyheterna eller läser i tidningarna så läser vi om kriget i Ukraina och vi läser om oroligheterna och de hemskheterna som händer just nu i Israel och invasionen av Gaza nu och allting som händer där. Och jag vet inte hur ni känner, men jag kan känna att det skakar lite grann. Det skakar lite grann i hjärtat och det skakar i vår värld. Och då är det fantastiskt att veta att Bibeln talar om att vi tillhör ett annat rike som inte kan skakas. Att vi har en annan trygghet. Så jag skulle vilja prata med er idag om Guds rike och dess folk. Hur vi som Guds folk kan leva i en annan identitet än den här världen. Och nu får jag ju bara förvarna då att jag är ju pingstpredikant, så jag kan inte alls ta ansvar för vad det här tar vägen, utan jag... Ni får liksom ta mig för vad det är liksom. Men jag tror att det här är någonting som ligger på mitt hjärta. Och någonting som har brunnit i mitt hjärta länge. Och det är ju spännande det här med Guds rike, för att läser vi i Nya testamentet och läser bara evangelierna, så finns det här begreppet Guds rike eller himmelriket över 80 gånger. Och ändå är det någonting som vi talar ganska lite om i kyrkan vanligtvis. Du kan ju undra, är 80 gånger mycket? Ja, men det är ganska mycket på de här fyra evangelierna. Så vi ska titta på det idag, men låt oss be tillsammans. Herre Jesus, nu tackar vi dig för här att du ska komma och uppenbara ditt ord för oss, Herre. Vi ber Gud att du ska röra vid oss, öppna våra hjärtas ögon så att vi får se, och öppna vårt hjärtas öron så vi får höra, Herre. Vi ber att du ska få utmana oss, Herre. Att du ska få uppmuntra oss, Herre. Och att vi ska få gå ifrån den här gudstjänsten lite annorlunda än vi kom hit, Herre. Att du med din heliga ande ska få beröra oss, dra oss nära dig, Herre, och forma oss så vi blir lika Jesus. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Amen. Så, Jesus i evangelierna, han går ut i tjänst. Om man följer Jesu liv och så funderar man lite på det, vad är det som Jesus egentligen predikar? Så kan vi läsa bland annat i Markus 1 och 15. Där det så talas om Jesus, så står det så här. Han sa det, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Ja, där kommer det på skärmen också, fantastiskt. Guds rike är nära. Det är Jesus budskap. Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Och ibland så har jag läst Bibeln och jag har ändå läst teologi ganska många år. Så tänker jag, vad menar Jesus egentligen? För det är inte så vi talar oftast. Vi talar ju, kom och tro på Jesus, säger vi. Så blir du frälst. Men Jesus budskap handlar om Guds rike. Och det står som sagt på många ställen i evangelierna. Och läser vi vidare om Jesus tjänst och så tittar vi på vad Jesus fortsätter undervisa, så märker vi att när han undervisar han ofta i liknelser. Och liknelserna handlar ofta om Guds rike. Ni ska få några exempel, och de kommer inte komma upp här på skärmen, men himmelriket är som ett senapskorn, kanske ni har talas om. Ett litet korn som växer upp och blir så stort att till och med fåglarna kan bo i dess grenar. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna bakar in i ett stort mått mjöl tills hela degen är syrad. Himmelriket är som en gömd skatt som en man hittar i en åker. Och i glädjen över att hitta skatten så går han och säljer allt vad han äger för att kunna köpa åkern. Guds rike är som en man som sår säd i en åker. Lite grann faller på vägen. Lite grann på platsen där det finns lite jord. Lite grann faller bland tistlarna. Och så lite grann faller i den goda jorden. Och så säger Jesus att det som faller i den goda jorden, det bär frukt 30-falt, 60-falt, 100-falt. Så vad är det där gudsriket som Jesus talar så mycket om? Han talar om att gudsriket är någonting man behöver komma in i. Han säger i Markus 10 och 15 att den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Jesus säger till och med att det är lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i himmelriket. Och han säger i Johannes 3 och 5 att den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Men Jesus säger också i bergspredikan att Guds rike tillhör de som är fattiga i anden och tillhör de som är förföljda för rättfärdighetens skull. Och Paulus, han säger i Galaterbrevet och Romarbrevet att en dag ska de rättfärdiga få ärva Guds rike. Och Jesus säger att Guds rike går inte att se, men finns ändå mitt ibland er. Så vet jag inte när ni har hört allt detta, om inte ni också är lite spännande. Liksom man, men vad är då Guds rike? Vad är det här riket som Jesus verkar tala så mycket om, som så mycket av hans undervisning handlar om, som vi behöver komma in i och som finns här men inte syns? Vad är det för någonting? Då är det så här. Varje rike, åtminstone var det så förr, varje kungarike har en kung. Det vet vi. Vi har ju en kung i Sverige också. Men han har inte så mycket att säga till om. Men vi har en kung. Men Guds rike handlar om att Gud är kung. Det finns ett rike där Gud är kung och det riket har inga nationsgränser. Det riket finns inte på en speciell plats. Utan det är sfären av inflytande där Gud regerar. Det är Guds rike. Och då är ju Gud inte en kung som vi har idag, utan Gud är ju kung på det sättet som man hade förr i tiden. På den tiden när Gud, kungen faktiskt bestämde. När det var kungen som satte riktningen, när det var kungen som hade auktoriteten, när det var kungen som satte kulturen. Jag tycker det är fascinerande när man läser historia. Ni vet, Gustav Vasa, han bestämde på ett bräde att vi inte skulle vara katoliker längre utan bli protestanter. Och då blev det så. Därför den makten hade kungen. Så när vi pratar om Guds rike så talar vi om ett rike där Gud är kung. Där Gud bestämmer. Där Gud har inflytande. Där Guds vilja sker. Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång. Men när vi ber den här fina bönen som vi har, Fader vår. Vad är det vi ber då egentligen? Jo, vi ber, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så vad vi ber om egentligen det är ju att låt det riket som är Guds rike komma här bland oss. Jesus säger på ett annat ställe i Matteus 12 och 28 att om det är med Guds ande som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit bland er. Guds rike har kommit bland er. Så vad är då Guds rike? Ja, Guds rike är sfären av Guds inflytande. Så vad helst där Guds vilja sker, där Guds kraft verkar, där människor får möta Gud, där människor får bli berörda av hans kraft, bli botade, befriade, upprättade och förvandlade, där är Guds rike. Där är Guds rike. Det är därför Jesus kan säga att Guds rike är nära. Därför att när Jesus kommer, då är Guds rike där. Och på samma sätt är det idag, där Jesus kommer, då är Guds rike där. Så det låter väl fantastiskt med Guds rike. Problemet är att vi lever i en värld som inte alltid är Guds rike. Eller hur? Hade det varit Guds rike överallt, då hade vi inte behövt be till Gud om att låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Vi ber ju om det därför att vi ser runt omkring oss att nej, men det är inte så. Vi ser i Ukraina, vi ser i Israel, Guds vilja sker inte alltid. Det är inte så att allting är gott som Gud skapade, utan vi lever i en fallen värld. Och Bibeln är faktiskt ganska pessimistisk. Om vi läser, och jag tror att detta bibelordet kommer upp på skärmen också från 1 Johannes 5 och 19. Står det så här. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Det är ganska underligt på ett sätt att Bibeln säger så. Men det är faktiskt så Bibeln säger. Den här världen är den ondes våld. Det är därför världen ser ut som den gör när vi tittar omkring oss. Det är därför den här världen inte är som vi vill att den ska vara. Det är en fallen värld. Judarna kallar den för denna nuvarande onda tidsålder. Vad kallar den? Den onda tidsåldern. Den som inte alls är präglad av Guds vilja. I Kolosserbrevet 1:13 beskriver Paulus som mörkrets välde. Jag tänker att ibland när vi tittar runt omkring oss, vi läser i tidningar så känner vi att det är så det är. Det är så mycket mörker i vår värld. Det är så mycket elände i vår värld. Hur ska det gå med vår värld? Hur kan vi tala om Jesus stora seger på korset när det är så mycket mörker fortfarande? Hela världen är i den ondes våld. Så i den här tiden så präglas vår värld av uppror mot Gud, synd, sjukdom, död, ondska. Och världen är inte vad den borde vara. Och det intressanta är ju att alla vet om det. Vi här som tror på Jesus, vi vet ju om det. Vi har ju läst i Bibeln, men skulle vi gå ut här och fråga vem som helst så skulle alla hålla med, men världen är inte som den borde vara. Världen är inte vad den borde vara. Vi längtar tillbaka till en värld vi aldrig har sett. För ingen av oss har någonsin sett en värld utan sjukdom, utan död, utan lidande, utan synd. En sån värld har ingen av oss sett. Den enda värld vi har sett är den här. Ändå skulle till och med den mest hårdföra ateisten förmodligen säga att världen borde inte vara så här. Världen borde inte vara fylld med lidande, död och ondska. Någonting är fel med vår värld. Och därför finns det en konflikt som Bibeln talar om. Det finns en konflikt mellan det som är den här fallna världen och Guds rike. Guds rike där Guds vilja sker. Guds rike som är allt som vad Gud är. Godhet, mildhet, kärlek. Allt det som Gud står för. Och mörkrets välde. Och över varje människa, varje stad, varje sammanhang, varje del så är det som att det sliter och drar i människor. Det drar mot mörkrets välde eller så drar det mot Guds rike. Och utan att liksom bli för militärisk i vårt språk så kan vi se att Guds rike, det kommer och så vill det bryta igenom i det här världen. Och så står det så underbart på ett ställe, jag tror det är Johannes kapitel 1, att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så vi har goda nyheter och vi har dåliga nyheter. De dåliga nyheterna är att det ser mörkt ut. De goda nyheterna är att Guds rike är nära. Guds rike är nära och någonting kan hända. Så även om det är så att Guds rike inte är här fullt ut här och nu, så lovar Gud att en dag så kommer Guds rike vara helt och fullt här. När Jesus kommer tillbaka, då står det att då ska Guds rike komma i fullhet. En dag förväntar vi oss en ny himmel och en ny jord. Som det står i andra Petrusbrevet 3:13. Efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. En dag så kommer det inte finnas någon död längre. En dag kommer det inte finnas något lidande längre. En dag kommer det inte finnas någon ondska längre. En dag kommer det inte finnas någon synd längre. En ny himmel och en ny jord. Och vi längtar efter den här. Vi som på något sätt har fått smaka på ett möte med Jesus. Vi längtar efter den dagen. När han kommer tillbaka och ställer allting till rätta igen. När vi kan få vara med honom och ha den här ofiltrerade, ohindrade gemenskapen med Jesus. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Jag har haft några stunder i livet när jag fått ett sånt här starkt, innerligt möte med Jesus. Och där man bara känt, Herre, låt aldrig ta slut. Och vi längtar efter det där, att en dag så kommer vi vara där tillsammans med Jesus. Och ha det där, och så hungrar vi och längtar och törsta efter den dagen när Guds rike helt och fullt ska komma. Men så säger ju Jesus, Guds rike är nära. Så vi tror på ett rike som också bryter in i våran tid. Å ena sidan så är det på väg, Jesus kommer tillbaka. Men å andra sidan så bryter det redan igenom för varje tid och plats där Guds vilja sker. Och människor får möta Gud. Människor får sina liv förvandlade. Människor blir upprättade och helade. Där är Guds rike. Och det tror jag att du och jag kan få vara en del av. Så det är Guds rike. Jesus, han kom tillbaka, eller han kom första gången som den lidande tjänaren för att ge sitt liv till ett offer för oss. Men så säger Bibeln att han kommer igen som konungars konung och herrarnas herre. För att ställa allt till rätta. Så, Guds rike. Det var det första jag ville säga någonting om. Men jag vill också säga någonting om Guds rikets folk. Det vill säga vi. Vi som är folket i detta riket. För det är ju så att varje rike har inte bara en kung. Utan varje rike har ju också ett folk. Och vi är det folket. Och nu, om ni tycker att ni inte fått slå upp era biblar tillräckligt, så ska vi kan slå upp tillsammans nu ifrån första Petrusbrevet. Första Petrus kapitel 2 och vers 9. Första Petrus 2 och vers 9. Står det så här. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och det här, vet ni, det är Petrus. Nu kan jag gå igång, så jag får vara lite försiktig här. Men han citerar ju här från andra Mosebok kapitel 19. När Gud kallar ut Israel och säger att ni ska för mig vara ett heligt och utvalt folk, utvalda bland hela jorden. Det judiska folket ska vara Guds egendomsfolk, säger Gud i andra Mosebok 19. Om ni bara följer mig. Och nu säger Petrus att nu är det nya förbundet, så det är ni, alla ni som tror på Jesus. Alla ni som har tagit emot Jesus, nu har ni samma löften över era liv. Att ni är ett utvalt folk, ett konungsligt prästerskap. Och precis som det judiska folket i gamla testamentet, så är tanken att nu ska ni vara ett ljus för nationerna, ett ljus för hedningarna. Nu är det ni som ska visa världen vad relationen med Gud handlar om. Så vi är ett Gudsrikets folk. Vi tillhör det riket som är på väg, men som redan är här. Om än inte fullt. Och vi längtar efter det, och vi ber om det, och vi sträcker oss mot det. Och jag tror att om vi skulle kunna få den identiteten och förstå att vi är folket som tillhör det riket, så tror jag det kommer att göra någonting med oss. Och nu får ni, jag ber om ursäkt på förhand, att det kan bli lite utmanande. Och Bibeln gör ju det ibland med oss, eller hur? Den utmanar oss. Skakar om oss lite i positiv mening, att det kanske finns mer att få tillsammans med Gud. Och därför vill jag tala om tre saker nu här i vår identitet som Guds folk, som jag tror kommer göra våra liv annorlunda. Så nummer ett, det är att Gudsrikesfolket är annorlunda. Gudsrikesfolket är annorlunda. Om någon frågar dig, och så frågar de dig, vem är du? Så kanske du säger så här, ja, men jag är svensk, jag bor i Fiskebäck, kanske någon säger. Men egentligen så borde vår primära identitet vara, jag är Guds rikes medborgare. Jag tillhör Guds rike. Jag tillhör Jesus. Och som ett Guds rikes folk så är vi annorlunda. Bibeln sa i det här bibelordet i andra, eller första Petrusbrevet, att vi är ett heligt folk. Ett heligt folk. Och heligt är ett sånt där fint kyrkoord, eller hur, som vi ofta använder. Men grundordet heligt betyder egentligen att vi är ett avskilt folk. Det ordet på hebreiskan betyder avskild. Alltså någonting som har satts åt sidan för ett väldigt specifikt syfte. Någonting som har satts åt sidan åt Gud. Heliga saker i gamla testamentet kring tabernaklet eller templet. Det var ju de sakerna som man bara fick använda när man kände Gud. Altaret och alla verktygen som tillhörde altaret. Det brydde sig inte någon om man hade liksom allt var smutsigt och låg i disken. Då kunde jag inte gå in i tabernaklet och låna de grejerna, därför de var heliga. Det var bara prästen som fick använda dem för det som tillhörde Gud. Det var heligt, det var avskilt. Kanske någon av er som har finporslin hemma i något sånt där fint vitrinskåp. Då vet ni, det får bara användas när det är kalas. Nådde den som tänker att de ska ta sitt morgonkaffe i finporslinet. Det är för det är heligt, det är avskilt, det ska inte användas till vad som helst. Det är inte ens barnbarnen får ta finporslinet och ha vattenfärgen i, aldrig. Det är för det är avskilt, det är heligt. Och så säger Gud, ni som Guds eget folk, så är det mer. Ni är avskilda, ni är heliga, ni är satta åt sidan. Inte för att göra allt det som alla andra gör, utan göra det som tillhör Gud. Det som tillhör, det som Gud håller på med. Så helighet, ett heligt folk, det betyder inte att Gud vill lägga tunga krav på alla och säga, ja, försök nu upp till det här om ni kan. Utan det är snarare så att ni är så värdefulla för mig att jag vill inte att ni ska användas till vad som helst. Ni är till för mig och för mitt verk och för mitt rike. Ett heligt folk, ett annorlunda folk. Jesus, han säger till sina lärjungar, eller rätt sagt, han ber för sina lärjungar i Johannes kapitel 17 och vers 16. Då säger han, de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och när Gud talar till sitt folk i gamla testamentet så ger han dem ganska tydliga instruktioner i tredje Mosebok 18, vers 3-4. Då står det så här, ni ska inte göra som de gör i Egyptens land där ni har bott. Inte heller ska ni göra som de gör i Kanans land dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut ska ni följa. Mina stadgar ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren, är Gud. Så att ni ska inte leva som de ni bodde hos. Och ni ska inte leva som de ni kommer bo hos. Utan ni är ett eget folk som ska leva på det sättet som Gud vill. Som Gud tänker. Och jag tror att ett problem för oss är att vi ganska ofta så ser vi så här, ja men vi är ju vanliga svenskar. Och tittar jag på er så ser ni ut som ganska vanliga svenskar. Och tänker vi är som folk är mest, eller hur? Men så har jag fått mina synder förlåtna. Jag är på väg till himlen. Jag har fått Guds kärlek. Och allt det där är ju underbart, eller hur? Men jag skulle utmana och säga att ja, men vi är inte bara vanliga svenskar. Vi har faktiskt blivit ett Guds rikes folk. Och det gör att vi är annorlunda. Vi är inte som alla andra. Vi är inte som vanliga svenskar. Åh, men det är så härligt att vara som en vanlig svensk. Jag vill inte sticka ut. Jag vill inte synas för mycket. Men jag tror att Gud utmanar oss till att faktiskt få en ny identitet. Vi är ett avskilt folk därför att vi är ju borta. Vi är inte hemma. Vårt hem är himlen, säger Paulus. Och därifrån väntar vi Jesus Kristus. Där har vi vårt medborgarskap. Det är vår identitet. Så egentligen är vi är ju här, vi är ju främlingar här. Vi är invandrare här. Vi kanske ser ut som alla andra, men på insidan har det hänt något som gör att vi är inte som alla andra. Vilket gör att det inte är så konstigt om det blir lite kulturkrockar ibland. Jag älskar ju Daniels boken i Gamla testamentet. Har ni inte läst Daniels boken på länge, så tycker jag ni ska läsa Daniels boken. För då har vi ju Daniel, och så har vi Daniel och hans tre vänner. Ni vet, Sadrak, Mesak och Abednego. De blir kidnappade till det babyloniska riket. Och kung Nebukadnessar, han har beslutat sig för att jag ska ta de här unga männen och många andra och så ska jag forma dem till att bli riktiga babylonier. Så de ska läsa våra texter, de ska lära sig bli som vi, tala som vi. Och så har vi Daniel och hans tre vänner. De blir satta på den babyloniska dieten. Men så säger, står det i Danielsboken 1. Åtta. Daniel bestämde sig sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Så Daniel förstod att det finns någon som försöker få mig att bli som dem. Men Gud har kallat mig att behålla min identitet som Guds folk. Och det betyder att det finns saker som sker i den kulturen jag nu bor i som jag inte vill göra. Som jag inte kan göra. Det finns saker som vi som Guds folk helt enkelt behöver säga att jag förstår att ni gör så här i Sverige, men jag ber om ursäkt, det blir lite kulturkrock här. För jag tillhör Guds rike, och i vårat rike gör vi inte så. I vårat rike har vi en annan kung som har lärt oss ett annat sätt att leva och visat på en annan väg. Jag förstår att ni tänker annorlunda, men vi gör så här, vi tänker så här. Vi tänker annorlunda, vi har andra prioriteringar. Andra livsmål. Talar annorlunda. Agerar annorlunda. Ju mer den helige ande gör oss lika Jesus, vår kung. Så blir vi mer och mer annorlunda. Och då vet jag, nu tänker ni på massa saker såklart. Ni vet, det finns ju så mycket i vårt samhälle vi skulle kunna ta upp av. Sexualmoral och liksom leva för pengar och egoism och individualism och allt det här. Och så är det ju. Men att vara en del av Guds riket handlar inte bara om vad vi inte gör. Det handlar också om att vi gör saker som inte alla andra gör. Älska människor radikalt. Till och med sådana människor som samhället säger till oss att sådana borde man inte älska. Kallar Gud oss att älska. Att stå upp för nåd och barmhärtighet i en tid som inte alltid är nådefull och barmhärtig. Att vara generös. Att vara fylld med rättvisa, godhet och sanning. Och att våga stå upp för det oavsett vad samtiden säger. Jag tror att vi behöver bli mer trygga i vår identitet som Guds folk. Och jag vet att jag har inte så mycket tid kvar, men jag ska dra en liten anekdot. Jag bodde i Australien ett år, och man kan ju tycka att australienarna, de är ju ganska lika oss. De är ju som svenskar är som mest skönast på sommaren. Med en grill och de liksom, ja men de är så ut ungefär som vi. Vi ser att de hade ju massa konstiga saker för sig. De har ju skor inomhus till exempel. Bara en sån sak. Barbecuesås på korven. Jag vet inte hur de tänker. Och så märker man att till och med bland folk som var ganska lika varandra så kommer det kulturkrockar. De diskade utan att skölja av disken. De drog med diskmedel, satte direkt. Jag tänkte, hur kan man leva i ett sånt här land? Och så blev det kulturkrockar. Men min rädsla för mitt eget liv och kanske för er också, det är att det blir lite för få kulturkrockar. Jag blir lite för väl anpassade till det här landet och sättet som den här tiden säger att vi ska leva. Därför att är vi av ett annat folk så borde det krocka lite. Det andra som jag ska väl säga, och den här är en kortare punkt, men det är vi är Guds rikes folk som lever mitt i världen. För frestelsen är såklart att tänka att om jag är ett heligt folk så borde vi ju gömma oss här på vår kant och inte beblanda oss med resten. Men det valet har vi inte fått av vår kung Jesus Kristus. Utan vi är mitt i världen. I Andra Korinterbrevet 5 och vers 20, tror jag ska komma upp här, så säger Bibeln att vi är alltså sändebud för Kristus. Vi är sändebud för Kristus. I de engelska översättningarna står det att vi är ambassadors for Christ. Ambassadörer. Och de orden ligger ganska nära varandra. Sändebud, ambassadör. Vilket betyder att vi är sända för att representera någon annan än oss själva. Det är ganska spännande faktiskt. Jag följer Japans ambassadör på Twitter. Frågar mig inte varför det blev så. Men han är en skön snubbe. Och han är riktigt japansk. Och det slog mig att det är ju själva syftet med att vara en ambassadör, eller hur? Det är att man åker till ett annat land för att representera det landet. Så Japans ambassadör, hans jobb är att vara så japansk som möjligt. Han ska äta japansk, han ska tala japansk, han ska se ut japansk. För han ska visa svenska folket hur det är att vara japan. Och hur man tänker i Japan. Hade det visat sig att man kommer till Japans ambassad och så äter de Ikeas köttbullar, liksom viftar med svenska flaggan och liksom lyssnar på Pernilla Wahlgren, då missas hela grejen. Därför att jag ska ju vara en bärare av det jag representerar i det landet jag är. Men jag måste också vara mitt i landet. Så att vi som representerar Guds folk på samma sätt ska vara ambassadörer för Guds rike. Vi bär av någonting annat för att visa samtiden där vi lever att så här är det att leva i Guds rike. Det är riket som är på väg men som inte är här, men det är nära och det bryter igenom därför att vi är bärare av Guds rike. Jag är en stolt medborgare av Guds rike och jag representerar det riket var jag än är någonstans. Och det riket har ju då sin kultur och sina värderingar, men inte bara det, och detta kanske är det mest utmanande för oss. Att Paulus säger så här i Första Korinthierbrevet 4 och 20 att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Det är en sak att tänka så här, men jag ska bli lite mer lik Jesus. Jag ska få lite mindre vredesutbrott och lite mer kärlek och bli lite mer generös. Men det står också om att vi ska leva i Guds kraft. I Hebreerbrevet så står det om att de som har fått smaka på den kommande världens krafter. Det vill säga, någonting med Guds rike handlar om att det som en dag ska bli fullt ut närvarande redan nu bryter in i vår värld genom församlingen. Att Gud har tänkt att det som Jesus gjorde när han gick omkring, det ska församlingen fortsätta med. Vi sa ju det att vad helst det Guds vilja sker där människor blir botade, befriade, upprättade, förvandlade. Där är Guds rike. Och vi som är bärare av detta riket, det är vad vi ska be Gud om. Ska bli verklighet också där vi är. Det här är bristfälligt, vi vet ju det. Bibeln talar om att vi är brustna kärl. Allihopa. Vi kommer inte förvandla den här världen i oss själva. Men vi kan ropa till Gud om att det som är Guds rike ska få bryta igenom i vår gemenskap. Och där du är, där du får vara en ambassadör för Guds rike. Jag vet inte var du är någonstans. Om du är på din arbetsplats eller om du är i ditt grannskap eller du är på din skola. Då är du en ambassadör för Guds rike. Så det är klart, tänk om vi kunde bli så fyllda av den här identiteten att när någon är sjuk på vår arbetsplats så säger vi tror på ett rike. Där helande är möjligt, låt oss få be för dig. Eller vi möter någon som kämpar i sitt äktenskap och säger vi tror på en Gud som kan upprätta det som mänskligt sett är helt trasigt. Låt mig få vara med er och be för er. Därför att Guds rike kommer. Till sist, vi är ett Guds rikes folk som är sänt till världen. Så vi är inte bara heliga avskilda. Vi är inte bara mitt i världen, utan vi är faktiskt sända till världen. Och vi ska läsa andra Korinthierbrevet 5 igen. Och så ska vi läsa lite längre. Så första Korinthierbrevet 5 och vers... Nej, förlåt, andra Korinthierbrevet. Du vill inte in i första Korinthierbrevet 5. Det är något helt annat som står där. Men andra Korinthierbrevet 5 och vers 20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Vi är sändebud, vi kommer i Jesu namn och säger, låt försona er med Gud. Och Jesus, han sänder sina lärjungar till världen. I Johannes 20:21 så säger Jesus till lärjungarna, som fadern har sänt mig sänder jag er. Alltså på samma sätt som fadern sänder sonen till världen för att rädda världen, så sänder nu Jesus oss till världen för att fortsätta att göra samma budskap som Jesus hade. Låt försona er med Gud. Guds rike är nära. Och ni ska få ett bibelord till. Jag kan inte låta bli det här bibelordet. Jag la till det i predikan i morse här för att jag tycker det är så bra. Därför när Jesus har lämnat, lärjungarna är kvar och pingstdagen har hänt och man har fått en helig ande över sig, så går Petrus och Johannes till templet. Ni kanske känner till berättelsen. Och så ligger den lam man vid sköna porten. Ni vet, silver och guld har jag inte, men det jag har det ger dig. Stig upp i Jesu namn. Och det är inte så jättepoppis, så de blir tagna av tempelvakten, dragna inför det judiska rådet. Men så står det att Petrus säger så här i Apostlagärningarna 4 och vers 9. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni och alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäster honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Och sen står det i vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor har fått genom vilket vi blir frälsta. Det tänker jag, det är en ambassadör för Kristus. Leva ut det här livet som Gud har gett, men också ha ett tydligt budskap in i vår tid. Det finns inget annat namn. Men vet ni vad de goda nyheterna är? Det är att vägen in i Guds rike, den är vidöppen. Därför i Jesus så har det gjorts en väg. Men det finns bara en väg och det är Jesus Kristus. Ni har ju det här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Men för den som tror så lovar Bibeln att åt var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt var och en som tog emot. Så var och en som bekänner att Jesus Kristus är Herren och tror att Gud uppväckt honom för de döda ska bli frälst. Den som tar emot honom blir född på nytt. Och den som är född på nytt blir en del av Guds rike. Får en del av det här livet vi har pratat om idag. Så jag skulle vilja utmana oss att leva i den här identiteten. Därför är det så lätt att vi lägger till det kristna bara som ett ytlig liten fernissa. Du vet, var som vanligt, men finn lite trygghet i tron. Lev som vanligt, men upplev lite kärlek och acceptans. Agera som vanligt, men hitta lite gemenskap i kyrkan. Och allt det där är ju bra. Men Guds rike är så mycket mer. Det är så mycket mer. Så min bön, och jag skulle vilja be här för bara om någon minut, men min bön är att vi ska leva ut det här livet som Guds folk. Jag talar till er, men jag talar lika mycket till mig. Att jag ska bli mindre svensk och mer Guds rikes medborgare. Leva i den här nya identiteten. Jag tillhör en annat rike. Och jag får vara trygg och stolt. Det är väl härligt att man får vara trygg och stolt i den identiteten man har. Ni kanske inte har hört det på min dialekt, men jag kommer ju från Skåne. Det är härligt att få vifta med skånska flaggan ibland. Men tänk om vi skulle få vifta lite metaforiskt då med Guds rikesflaggan. Säga, jag är stolt Guds rikesmedborgare. Och jag förstår att inte alla ni kommer förstå allting vi gör. Vi gör lite konstiga grejer, vi säger lite konstiga grejer. Och ni ska veta det att vi kommer inte hänga på allting ni gör. Därför att vi har en annan kultur där vi är. Och jag är ledsen, i det här fallet så kommer vi inte assimileras eller integreras. Utan vi kommer odla vår identitet. Och det är ju för att vi tänker inte stanna här så där jättelänge. Utan vi är på väg någon annanstans till vårt hemland. Och min bön är att vi ska få en uppenbarelse som Guds folk. Att den kraft som finns i Guds rike, den har Gud lagt i sin församling. Att vi ska förvänta oss att Guds rike ska bryta igenom i församlingen. Att vi ska få se någonting av det som ska vara verkligt för alla, alltid, ska kunna bli verkligt här bland oss. När vi ber så händer det någonting. Och vi ska förvänta oss det. Men inte bara här i kyrkolokalen, utan där Gud har placerat oss som Guds rikes ambassadörer, var vi än är någonstans. Och min bön är att vi ska få bli frimodiga och bjuda in till Guds rike. Säga som Petrus, det finns inget annat namn i vilket vi kan bli frälsta. Men i det namnet så kan du bli frälst. I det namnet kan du också få bli en del av det riket. Du kan också få göra Jesus till din kung. Och han kan få förvandla ditt liv. Så ska vi be tillsammans. Herre, jag ber för mig själv och jag ber för hela församlingen här. Jag ber här att vi ska få en uppenbarelse på riktigt om vad det innebär att tillhöra ditt rike och vara ditt folk, Guds rikets folk, Herre. Jag ber här att det som vi har pratat om idag och läst i ditt ord, att det ska få bli en verklighet i våra liv, Herre. Att vi ska få vara bärare av Guds rikets kultur och värderingar. Att vi ska våga leva annorlunda, Herre. Ge oss modet och ge oss förvandlingen, Herre. För du vet att det måste börja med oss. Jag ber helige Ande, förvandla oss till Kristus likhet. Förvandla oss att vi blir lite annorlunda, Herre. Inte konstiga i hur vi klär oss eller att vi beter oss, utan Gud, att du ändrar någonting på insidan av oss, att vi blir så lika dig att vi inte längre vill göra samma saker som alla andra, Herre. Att vi undviker det som inte behagar dig, men också att vi börjar leva ut det som behagar dig, Herre. Jag ber om det över våra liv, Herre. Och jag ber också Gud här att din kraft ska få börja verka, Herre. Jag ber att vi ska få se det vi läser om i apostlärningen bli en verklighet i våra lokala församlingar. Att vi ska få se människor som kommer med sjukdom och trasighet och märkta av den här fallna världen, men hur de får bli helt och fullt upprättade mitt i gemenskapen, Herre. Men jag ber också för var och en av oss att vi ska få vara bärare av det kommande riket ut där vi är, Herre. Att vi ska få vara en ambassad för Guds rike på vår arbetsplats, Herre. I vår skola, Herre, att du ska ge oss mod, Herre, att leva ut det livet där det behövs som mest, Herre. Och så ber jag Gud att du ska ge oss frimodet att våga tala om vår kung Jesus Kristus. Att det bara är ditt namn, Herre, som vi blir frälsta. Och jag vill be, Herre, om det finns någon här inne som inte har sin sak rätt ställd med Gud, Herre, så ber jag Gud, låt ett stygn komma i den personens hjärta just nu, Herre. Låt dem få ge sitt liv till dig, Herre. Låt dem få ge sitt liv till dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du tar emot var och en som säger sitt ja till dig. Därför att verket redan färdigt och fullbordat på ditt kors, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. I Jesu namn. Amen.